Jaha, ja. Då är vi framme vid det som vi kallar det 158 avsnittet.
Ja, som det kallas i folkmun.
Denna intrikat reflekterande podd om musik som heter just Musikrådet och görs av dig som heter senior Ricke Holmqvist och ja, mig som är lite mer skuggboxaren i bakgrunden, lite så, andra figuren i podden, Micke Mjölberg.
Jaha, lite mer navelskådande.
Den rimliga, sunda som liksom håller tillbaka dig lite. Nej. När du svävar iväg.
Ja, jag skulle säga att du är både ankare och det sunda förnuftet i det här sammanhanget.
Ja, du är ju romantiken som jag inte är.
Ja, det är jag. Drömmaren liksom.
Ja, precis. Som svävar iväg. Du är som en sån här heliumballong och så är den här stackars inte riktigt tillräckligt tunge som hänger i snöret under. Och så är
Ja, men du är snöret till
det. Ja, snöret.
Ja, det är jättebra.
Jag har aldrig blivit kallad förut.
Snöret. Det har nog inte jag heller trots min som jag ser ut. Aldrig snöret. Kroppsbyggnad heter.
Och i vanlig ordning så får jag ta på mig att vi spelar in lite oregelbundet eftersom jag jobbar med det jag gör och är lite upptagen kväll efter kväll efter kväll med det här som kallas för ishockey.
Ja, precis.
Men det finns faktiskt en brygga mellan det här med ishockey och det som vi pratar om i den här podden.
Jaha.
För det är ju så att det pågår ju slutspel runt om i allehanda länder just nu i de olika ligorna. Det är därför jag jobbar så mycket också, såklart.
Just det.
Men i Finland, där har Vasa Sport för första gången någonsin, tror jag, tagit sig vidare till kvartsfinal i det finska slutspelet. Kul för dem, succé.
Jättekul.
Nu är det dags att spela hemmamatcher. Jag tror att det var Lukorauma de ska möta.
Lukorauma.
Men de kan inte spela rätt datum i sin hemmahall.
Nej.
För den är bokad.
Åh nej.
Och det är Kai som har bokat den.
Ja, men då är det okej.
Okay. Alltså först vinner de Mellon, sen sveper de den finska sporten av banan och bokar upp deras hallar.
Som de superstjärnorna de är nu.
Alltså, ingen Mellovinnare har väl någonsin blivit större överallt på ett bara boff.
Över en natt, som man säger. Nej, det tror jag nog inte.
Nej, de ska spela på Gröna Lund i maj också.
Ja, man skulle nästan kunna säga att det råder Kai-feber.
Det överdriver man nog faktiskt inte ens om man gör.
Nej. Nej, vad hände egentligen?
Kai hände.
Ja, du väckte ju frågan här i förra avsnittet. Är det inte dags nu att Sverige skickar ett lite mer skämtsamt bidrag? Och jag sa nej, nej, nej. Det kommer inte att gå. Och jag gjorde liksom jämförelsen där med superproffset Måns Zelmerlöw.
Som i slutändan förlorade både Mello och frugan.
Ja, och heden kanske. Nej,
ja, det mesta känns det som faktiskt.
Ja, det blev ju en väldigt snackis där om det snackades nästan mer om Måns efteråt där. Hur han blev arg och besviken och så, vilket är jättekonstigt att skriva om. Det är väl klart att man blir arg och besviken när man förlorar på målsnöret.
Mot ett skämtbidrag när man tar sin egen karriär på stort allvar.
Ja, men det är väl lite så. Och det var ju där liksom på något sätt hela min poäng handlade om. Att det är klart att det svider lite extra att förlora mot Kai. När då Måns, som är en artist, förlorar mot en humorgrupp.
Mm.
Det blir ju skevt såklart. Det blir ju jättefel, men nu har det ju hänt.
Men det är väl också ett tecken i tiden att folk vill inte ha det här superseriösa, supersnygga, superskickliga längre, utan man vill ha lite roligt.
Ja, eller så är det ett tecken på att det en gång för alla är ett bevisat barnprogram.
Ja, fast Kai har ju funkat hos vuxna också.
Jo.
Bevisligen.
Ja. Men jag tror ju snarare att det är så att vuxna röstar mer, lite som du var inne på, att det här var ju kul.
Ja.
Så, det är väl klart vi röstar på den vinner ju inte ändå. Och sen så visade det sig att, whoops, den vann visst.
Till och med några internationella jurygrupper röstade ju på den.
Ja, ja, absolut.
Typ Grekland.
Ja, ja, ja. Ja, 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 absolut. Men, och den är ju kul. Jaha. Den är ju jätterolig och liksom catchy och så. Så ja, visst. Jag har liksom inget att säga. Grattis till Kai.
Mm. Vi diskuterade det nu när de ska ut och spela och de ska spela ishallar i Finland och de kommer till Grönan och allting sånt där. Tror du det blir en sån här spelning som många One Hit Wonders är, så att man genomlider en timme av någonting man inte förstår eller gillar för att få 3 minuters glädje på slutet?
Ja, eller så är det väl helt enkelt så att de kommer säkert att spela den 2 gånger som riktiga One Hit Wonder-band gör.
Typ som de The Killers gjorde på Hultsfred 2009 eller vad det kan ha varit. Öppna med Human, stängde med Human.
Ja, precis. Och de här som kör Survivor, som körde Eye of the Tiger 2 gånger på Sweden Rock.
Ja, det var ju publikfriande ändå.
Definitivt. Så ja... Nej, men samtidigt är det ju också så att det är ju en humorgrupp och de har ju funnits några år vad jag förstått, så de har väl säkert sin skara med fans, så de har ju säkert en låtkatalog, men den är ju ganska okänd för gemene man.
Jo, men jag kan förstå att de kan göra ishallar i Finland då, om de har sina fans och har sin historik och vinner Mello i Sverige och det blir stort liksom pådrag, men när de ska spela i Sverige. Det är inte direkt så att det finns några Kai-fans i Sverige som har hört något annat än Bada Bastu innan Mello.
Nej, men precis. Och där är de ju då ganska smarta och lägger spelningen på Gröna Lund snarare än, som vi pratade om, landsmannen Kärje som lägger den på liksom ett ställe som har 18 års gräns. De förstår ju sin publik.
Ja.
Och de kommer säkert att vara med på någon Riks FM-festival i sommar och lite sånt där. Och ja, med andra övriga barnfavoriter.
Garanterat.
Så, jo, men de kommer nog ha sitt år i rampljuset nu och sen så kommer vi sitta här nästa vår och säga Kai, vem? Ja, den där bastu, de där skojarna som kom näst sist i Eurovision Song Contest. De, ja, just det.
Och sen, och sen börjar de förväxlas med Jodla med Siv och 100 i en bastu och så
just
vidare.
Just det. De kommer åka på sån här skojturnéer sen. Turnéer.
Men apropå bastu och barnmusik. Ja. Vad har Ricky Holmqvist lyssnat på sen senast?
Ska jag hitta någon koppling där? Nej, jag gör faktiskt inte det. Jag hittar ingen koppling alls. Jo, det är så att min och kanske rådets lite så halvfavorit Robert Hurula har ju släppt en ny låt som heter Ett annat språk.
Mm.
Och vi har ju varit lite så där. Kanske inte oense, men vi har varit lite så av, inte helt nöjda kanske med vad Hurula har släppt på senare tid på skiva.
Ja, men har vi inte haft liksom lite invändningen att det har varit lite för slick?
Lite på något sätt. Så.
Och, men det har ju också varit i skenet av att vi har jämfört det med tidigare grejer han har gjort. Det var mer
absolut
desperation och på liv och död. Men man kommer ju ändå inte ifrån att även om det är slick så är det genomtänkt bra låtar han har släppt oftast.
Ja, och det är ju, vi kan ju liksom blicka tillbaks där vi pratade om det här med artister man gillade och jag gillade han där.
Mm.
Så. Och jag menar, jag började ju liksom, jag följde ju direkt pladask för Hurula, hans första 2 skivor. Där du, precis som du säger, det var en desperation, det fanns ett uttryck som liksom var tömma lungorna på luft.
Exakt, och det är det han har tagit vidare i sina live-shower sen ju.
Definitivt.
För där spelar det ju liksom noll roll vad han spelar för låtar egentligen, för att det är urkraften Hurula som är grejen, och det blir ju inte på inspelat riktigt.
Nej, lite så. Och sen handlar det väl också mer om sen att han kände att han behövde på något sätt berätta någonting, och då blev det lite mer djupare, personligare texter som kanske passade tillsammans med lite lugnare musik och lite avskalat och jättefina låtar.
Mm.
Men det kommer liksom ett men.
Mm.
Jättefin musik, men det är ingen ont som jag, eller alltså så.
järnvägsbron eller?
Ja, så. Men nu då med den här ett annat språk så...
Sjunger han på spanska eller?
Varför skulle han göra det? Jaha. Herregud. Ja, nu är jag med. Hej, hej.
Hej, jag heter Ricky. Jag är smal men inte smart.
Nej, lite så. Herregud. Jag vet inte, jag kan inte ta mig upp från det där.
Hålla!
Grävde åt mig. Nej, men det är lite ruffare, lite taggtrådskänsla i den låten. Och det sjungs lite mer... det är lite mer jävlar anamma i låten. Om en ganska mer slick och tillrättalagd.
Mm.
Men jag blev ändå väldigt positivt överraskad.
Är det liksom bara en låt sådär? Eller är det någon singel som låt... ska bli en skiva? Eller vad vet
det är singel som ska bli en skiva som kommer senare i höst, vad jag förstod.
Mm, okej.
Och redan nu har han ju då proklamerat att det blir bara en spelning här i sommar och den görs på Way Out West.
Kan vara lite kajtig alltså, som väl lite också kajtig, gör sin enda spelning sommar på Way Out West.
Ja, observera att Micke sa kajtig och inte kajig.
Nej, precis. Kajig, nej. Då spelar man överallt.
Kaj är inte på Way Out West i sommar.
Säg inte det.
Vad vi vet.
Inte än i alla
fall. Nej, så förhoppningsvis då, så när skiva och allt släpps, så blir det väl en turné. Men
Kai on Ice, fick man, jag för mig nu bara det hade varit.
Kai on Ice.
Det är kanske det som ska vara inte där i Vasa i Finland för övrigt. I
vem vet?
Nej, förlåt, jag ska inte hijacka ditt hurrulla snack med.
Ja, det är helt okej. Okay,
mitt kajande.
Men som sagt så har jag lyssnat på den.
Mm.
Och jag har ju även då lyssnat på lite annat som, jag vet inte, ska vi ta det nu eller ska jag bolla över till dig?
Det gör du precis som du vill.
Ja, men jag kan börja med då att jag har lyssnat på lite Håkan Hellström.
Mm.
För det var så att min brors dotter som fyllde 15 fick Håkan Hellström-biljetter till sommaren så.
Ullevi.
Ja, och hon var lite så här, Håkan Hellström, man såg det här liksom i ögonen på henne när man hör något nytt sådär. Håkan Hellström är så jäkla bra liksom.
Mm.
Alltså, men vad glad jag blir, vad glad jag blir att du har hittat Håkan Hellström. Och så frågade jag, vad har du liksom för favoritlåtar och vilka är favoritlåtarna med Håkan? Och då var det ju liksom... Ja, men vi två 17 år, kom igen Lena. Det var så här,
de tidiga Håkan.
Ja. Och då kände jag så här, men nya, bara så, nej, nya kanske inte så bra. Jag gillar inte nya så mycket. Och, wow! Men då kände jag också så här, Håkan Hellström var en jättebra artist en gång i tiden.
Mm.
För då började jag också, jag har lyssnat på Håkans, säg typ, 3-4 första skivor.
Mm.
Och de är 5 av 5. De är fantastiska. Sen händer det liksom något.
Han vill utvecklas. Den här klassiska, en artist eller grupp har bara x antal skivor och år i sig innan det blir det sämre.
Ja.
Men, och inte för att det är artistens fel, utan det är klart att folk vill utvecklas, men det är inte alltid att man som fan då kan följa den linjen som artisten väljer att gå.
Nej. Men det är ju, och det är ju inte hans fel, med fallhöjden blir ju extremt högt. När man då är Sveriges kelgris nummer ett och liksom får högsta betyg skiva efter skiva efter skiva. Ja, självklart, jag säger ingenting om att man ska, att man inte ska få liksom pröva något nytt eller testa nya vägar, men vilken risk man tar. Och det finns väl ingen sund människa i detta land som kan säga att jag gillar nog Håkan senare bättre.
Den senaste var ju rätt experimentell och konstig.
Konstig var ordet.
Ja.
Så ja. Ja, så nej.
Så det finns hopp om ungdomen också, det är det du vill komma fram till här.
Det är definitivt en poäng jag vill göra här, men också att som Håkan själv sjöng i någon låt att han var bättre förr.
Mm.
Och med det sagt så är det ganska coolt att han fortfarande kan fylla Ullevi 3-4 kvällar i rad.
Fast det har vi ju pratat om att det har ju inte med musiken att göra. Det har ju för att den här Bruce Springsteen-statusen.
Ja,
man går för att det är Håkan och att det är en happening för Svenne Banan. Snarare än för att
definitivt.
Det här är en artist jag måste se för att han är så infernaliskt bra.
Ja. Ja, men definitivt. Och det här har vi avverkat så många gånger att vi inte behöver gå in det igen. Men vad jag vill säga är att Håkan var bättre för.
Håkan
och då
var
han
för.
Väldigt bra.
Ja, det har det du alltid hävdat. Jag har mer accepterat det faktumet på äldre dagar.
Ja. Jo, men det blev så tydligt nu när man lyssnade igenom så här, fan, det här är briljant.
Mm.
Så, ja. Det är vad jag har lyssnat på och grubblat mig fram till.
Intressant ändå, tycker jag.
Ja. Ja, lite så. Så, vad har då Micke Mjörnberg lyssnat på?
Jag har lyssnat på Groove.
Groove?
Groove.
Oj, Groove. Coolt.
Sväng. Tunggung, kanske man ska säga.
Ah, fy fan, jag älskar tunggung.
Jag älskar musik som har groovet, som liksom det bara gungar.
Alltså, har du inte groove i ditt band, lägg ner.
Det finns ju musik som inte behöver groove, men rock och hårdrock och allt möjligt blir ju alltid mycket, mycket, mycket bättre om det har groove.
Ja.
Och då menar vi inte funkmög.
Nej, inget Red Hot Chili Peppers, tack.
Det kan i och för sig funka, men...
Jag visste att du skulle försvara det. Ja, fast Red Hot Chili Peppers, det är okej.
Det är något annat, men funk i största allmänhet är ofta en sån här... Det är som våfflor, det är jättegott den första tuggan och sen blir det väldigt snabbt väldigt, 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 väldigt för mycket och man blir så här sprängmätt och bara...
De första fem, trodde jag skulle säga. De första fem är ju jättegoda.
Ja, ja, det... Du har ju också ämnesomsättning så du klarar det kanske.
Ja, det är sant. Det är sant.
Men ett band som är en helt ny bekantskap för mig och ett gamla veteraner som har släppt nytt.
Mm-hmm.
Och jag tänker hänga upp det här på låtar för ett gäng som heter Spirit World släppte en platta nu som heter Eldorado för någon vecka sedan.
Eldorado.
Ja. Mm. Och det här är ju då, jag har läst på lite och det är bandet drivs av en medlem i Ghosts liveband. Så han är alltså en av de här Nameless Ghouls eller vad de kallas som är med och spelar med Ghosts på deras turnéer, men inte är namngiven. Men har det här bandet som ju anspelar på någon Vilda Västern estetik. Vilket man kanske förstår av albumtiteln Eldorado.
Precis.
Och kallar musiken för Death Western.
Skulle kunna bli rätt så banalt det här nu.
Ja, titeln är lika genialisk som den är cheesy, skulle man väl kunna
precis.
Säga.
Precis, tunn linje mina vänner.
Och plattan är ojämn, den svävar från ganska hård metal till mer spaghetti western pop rock ish. Sådär. Mm. Men jag fastnar på en låt som heter Waiting in the Reaper, Waiting for the Reaper. Nej, Waiting for the Reaper måste det nog vara.
For måste det nästan.
Ja, någonting med Reaper i alla fall. Ni kan lyssna på den i spellistan vars länk finns i avsnittsbeskrivningen om ni vill veta exakt vad låten heter. Men, men det är i alla fall en riktigt sån här groovig rocklåt med lite tuffare inslag. Det svänger. Så att jag vill ju plocka ut den låten snarare än att tipsa om skivan, om vi säger så.
Alltså... Vad kallar du det? Western metal? Nej.
Death Western.
Death Western. Hur kommer då det här western liksom?
Jo, men det är ju att du har det här Vilda Västern anslaget, det är lite sådana kläder och det är lite sån estetik liksom. De sjunger säkert om häftiga cowboys, jag vet inte. Jag har inte satt mig in i texterna.
Ja, de balanserar verkligen på en tunn tråd här.
Det gör de.
Men jag tror det när du säger att det finns ett groove och att de kommer undan med det, då är det okej. Okay.
Men det är just den här låten då som är ett super groove. Och på samma tema, om vi snackar groove och tveksamma ordlekar.
Death Western.
Så gamla rutinerade orkestern Raging Speedhorn har ju släppt ny platta nu.
Ja, just det
brittiska sludgebandet.
Just det. Nu snackar vi sväng.
Där har vi sväng. Raging Horn är väl att vara jättearg och just Speedhorn är väl att få en sån här väldigt hård knarkerektion som inte ger sig, va?
Ja, det var mer än vad jag visste.
Ja, det kan du googla på. Det finns en story om hur Ozzy Osbourne går omkring och har Raging Speedhorn i många dygn, tror jag. Nu är inte det här en biologipodd, utan...
Nej, inte nödvändigtvis, men...
Vi går snabbt vidare till musiken istället. Raging Speedhorn har i alla fall släppt en platta som heter Night Wolf nu för några veckor sedan. Den är genomgående bra, men öppningsspåret, alltså Blood Red Sky heter det.
Oj.
Det är något av det våldsamt svängigaste jag har lyssnat på väldigt länge.
Oj.
Helt fantastisk låt. Jävlar vad det svänger.
Oj. Intressant.
Ja, det är ju alltså jag har alltid gillat dem. För det har alltid funnits den här nerven i musiken, även om det har varit hårt och skrikigt så har det alltid varit lite gungigt och lite svängigt och lite sådär, men det här tar nog priset, det är nog det svängigaste de har spelat in.
Oj, 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 det här måste lyssnas på.
Det tycker jag. Så Spirit World och Raging Speedhorn Groove, så det sjunger om det var jag har lyssnat på.
Ja, oh, wow, jag blir precis genomsvett här.
Wow. Men jag vet ju också, det tog inte du upp, men jag vet att du har lyssnat på Kent.
Ja, men det har jag.
Av förklarliga anledningar.
Ja, jag visste att det skulle bli ett litet Kent-kapitel här nu, så jag höll mig för den. Men ja, det har jag.
Trots att ingen av oss har varit på någon av spelningarna på Tre Arena.
Nej.
Och det var så befriande, vi pratade om det här om dagen, off mic så att säga, och konstaterade att nej, men det fanns inte minsta lilla längtan heller efter att vara där på något sätt.
Nej, faktiskt inte. Nej, men det var lite så här, ja, det är väl klart att det hade varit kul och så här, konsert är alltid roligt, men det var inget så här, och jag måste dit.
Jag såg någon som blev intervjuad, jag tror det var TV4 eller någonting, som efter första konserten intervjuade fans, och några var så euforiska, det var så bra och så, men så var det en kvinna där som, ja, men var väl i våran ålder kanske. Och som sa att, ja, hon var inte så golvad. Hon sa inte att det var dåligt, men hon var liksom inte så golvad. Och sa att, ja, men nej, alltså det känns som att det brinner inte som förr. Man kanske har blivit äldre. Och det har de också.
Ja, ja, precis.
Det var väldigt väl fångat.
Ja, och det förstår man ju också. Det är ju svårt på något sätt att visa den där hjärtat på något sätt.
Ja.
Ja, nej, det var väl formulerat av den kvinnan, tycker jag. Oj, en tack som låter.
Ja, du sitter i ett hunddagis där.
Ja, mitt i ett hunddagis.
Alltså, men det var kanske en blivande trummis det där, som det lät.
Visst var det det?
Ja,
det
var bra, tack.
Han har tränat på dubbeltramp. Nej, men trots det så känns det ju som att det har varit lite så här Kent-feber ändå. Jag menar, SVT Play släppte varenda Kent-dokumentär de har, och man på något sätt så har det legat lite i bakhuvudet och man har lyssnat lite extra på Kent och allt sånt. Så, ja.
Ja, vad stod det? Deras streaming hade gått upp med 700% eller något sånt där under veckan nu när spelningen äger rum.
Ja, precis. Och det förstår man ju såklart. Och
alla tidningar skriver och alla tidningar recenserar. Men någonting jag tycker är väldigt intressant med det här, Kents återkomst, 3 raka spelningar som sen blir 6 raka spelningar på Tre Arena, det är ju att det avslöjar hierarkin på Aftonbladets musikredaktion väldigt, väldigt, väldigt väl.
Ja, det gör det.
För att de har ju skickat ut recensent till samtliga spelningar.
Ja.
Och då kan man ju också se i vilken ordning recensenterna får åka dit.
Precis.
Första spelningen, Marcus Larsson. Han är the big shot på redaktionen. Mm. Spelning nummer 2, då är det Håkan Sten som åkte dit och skrev ungefär samma text som Marcus Larsson hade skrivit dagen innan, fast på ett annat sätt. Men samma innebörd. Och tredje spelningen, då var det Per Magnussons tur att åka dit. Otacksamt läge när han ska se samma spelning som 2 kollegor redan har recenserat och hitta något nytt att skriva om.
Ja, precis.
Men det var liksom rangen. Larsson högst, ja. Sten tvåa, Magnusson trea. Det, så, ja. Sån ser hierarkin på bladet ut.
Ja, nej, och jag skrev ju till dig när Marcus Larsson hade postat sin, eller vad man ska säga, att vilken fantastisk text. Jag tyckte han liksom fångade
mellanchefer och i dunväst.
Ja, precis. Och det var så här, ja men klockrent. Det var bra, men.
Mm.
Så, och sen då på något sätt försöka mjölka ytterligare ur det. Och så mjölka ytterligare igen ur det.
Ja, det behövs ju inte.
Nej, det gör ju inte det.
Fast samtidigt måste en kvällstidning markera närvaro och vara där.
Definitivt.
För publiken vill ju också läsa om den spelningen de var på.
Ja, och jag tror att vi kommer få 3 recensioner till av nästkommande konserter.
Det är inte alls omöjligt. Det är väl ikväll när vi spelar in det här till och med, va? Tror jag.
Ja, jag tror det. Onsdag, torsdag, fredag, tisdag, onsdag, torsdag.
Ja, något sånt där. Eller om det var någon dag emellan sen. Eller,
ja, jag tror det.
Jag kommer inte ihåg hur det var.
Nej, jag vet inte. Jag minns inte. Men ja, det har ju, ja, det blev väl som man trodde att det skulle bli.
Ja.
Jag tror de fick 3 plus.
Ja, det verkar ha varit ganska så. Det här är bra, men det är inte det Kent som la ner, typ. Verkar ju historieskrivningen vara.
Ja, och lite som man också trodde att det skulle vara, att visuellt är det helt fantastiskt.
Mm.
Med stora skärmar och jättefina projektioner och hela den biten liksom som man har vant sig vid på att Kent var, att det här liksom ljud och video och allt är assnyggt.
Men det här med Kents återföring, det ger ju också upphov till avarter av journalistik på något sätt.
Jaha.
Förtöntande journalistik.
Ah, okej. Okay.
Har du läst Gaffa?
Nej, inte på några år.
Häromdagen blaffade de på med rubriken "Se Kent Martin briljera mot Truls Möregård i pingis".
Jaha, du.
Och då är det så här att de har ett pingisbord där någonstans i backstage. Och Truls Möregård, som då alltså är en pingpongspelare, för er som inte vet det då, så tävlat i OS för Sverige i pingis och sådär. Ja. Han gillar Kent, han har gått på flera spelningar. Han har fått komma dit och träffa bandet och lagt ut det på Instagram.
Oj.
När han spelar pingis med Kent.
Jaha, det.
Och dagen efter var han där igen och spelade pingis med Kent. Och då var Håkan Hellström också där och han spelade också pingis.
Oj.
Bandet ser ut som gubbar.
Ja.
Truls Möregård ser ut som ett barn bredvid dem och så spelar de pingis.
Ja. No, det där har jag väldigt, väldigt svårt för. Väldigt svårt för.
Jag fick ju upp helt out of the blue i huvudet Emil Jensens gamla dänga från 06, maj förra året.
Mm-hmm.
Jag tänkte tyst för mig själv. Finns något mer deprimerande än en läggmatch i pingis på psyket?
Precis, nej. Han har så rätt där, Emil Jensen.
En läggmatch i pingis på tre arena.
Nej, men och det var ju liksom som, precis som du säger, de här journalistiken, sidan om journalistiken som inte handlar om musiken, att det var ju som på ett brev på posten kom det ju så här mycket tjänar Kent på sina konserter. Jaha, okej. Okay.
Ja, men det är väl intressant i sig, men Jocke Berg tog ut en månadslön på 400 000 ur sitt bolag.
Ja.
Kan väl han göra om han vill?
Det är väl liksom inget, alla förstår ju att det finns en ekonomisk aspekt till varför man gör det här. Ingen är väl dummare än det. Sen att det är bara därför har jag väldigt svårt att tro. Men också, och sen har det liksom, ja men det är så mycket som skrivs som inte är Kent, om du förstår vad jag menar. Och jag förstår varför Kent la ner innan allt det här liksom med TikTok och allt vad det nu hette, verkligen explodera.
Fast nu är det ju å andra sidan Kent som har öppnat den dörren.
Jo, det är väl några som vill hävda det och ja, men det känns konstigt på något sätt bara. För det där är det är väl lite det Kent skriver om på något sätt, så, eller inte skriver om, men det är mycket av det som handlar om det här med liksom råare klimatet, och, eller kallare klimatet ska jag säga, och att man stänger in sig hos sig själv, och det är ensamhet och sådana grejer, och ja, alla sitter med sin telefon.
Mm.
Så, oh, men det, på något sätt så, ja, det blir jätteskevt. Jag förstår inte varför de ska dyka upp igen.
Nej.
Jag förstår inte.
Men snart är det slut.
Men,
nej, det kanske det inte är.
Men med det sagt,
mm,
så har jag en Kent-quiz till dig.
Oj. Jag som jag kan så mycket om Kent alltså.
Nej, och den här har jag, på tal om TikTok och allting, den här har jag stulit rakt av från Aftonbladets TikTok-konto.
Oj.
Den heter kort och gott Kent-låt eller Ikea-sak?
Ja, bra, bra.
Då ska du alltså svara på om det är en Kent-låt,
mm,
eller någonting från Ikea.
Japp.
Okej?
Okay. Jag är helt redo.
Först ut. Vardagen.
Det är en Ikea-sak.
Ja, det är ett glas.
Mm.
Vi har Frank.
Det är en Kent-låt.
Ja, det är det. Jag börjar, märker du att jag börjar ganska lätt?
Ja,
för
ja,
det
jag tänkte, jag känner mig duktig här. Jag som inte, ja, är någon djup person i deras värld.
Ja, det är sant. Nej, nej, nej. Bergpalm.
Nej, det är ju en Ikea-sak, för att Kent-låten heter Stenbrott.
Ja, det är sant. Bra. Du får ingen bonuspeng för att du kunde Stenbrott.
Jag försökte stila lite här.
Ja, faktiskt. Det är påslakan faktiskt.
Oj, ja, men det är bra.
Ja, faktiskt. Tick-tack.
Ja, det tror jag skulle vara en Ikea-grej också.
Det är en Kent-låt.
Är det?
Ja, det är en Kent-låt.
Den var före TikTok alltså.
Ja, precis. Legitim.
Ikea-sak.
Skärbräda.
Mm.
Smycka.
Nej, det är en Ikea-sak.
Mm. Det är en konstgjord blomma.
Mm. Den tror jag till och med jag har köpt någon gång faktiskt.
Ja, du ser. Vindkast.
Nej, det är nog en Kent-låt.
Det är en taklampa.
Det är det, ja. Mycket Ikea-grejer nu.
Mycket Ikea-grejer. Ismael.
Nej, det är en Kent-låt. Den är från den här... ja, skivan, vad det nu heter. Den med...
jag ser den framför mig.
Ja, exakt så.
Och nu vill jag bara, en liten sån här brasklapp här nu. Nu vet inte jag, det kanske finns saker som är samma. Att folk sitter där och bara, fast det där är ju en Kent-låt också. Jag vet inte.
Kanske inte Kent som upp. Har skrivit Ikea-katalogen.
Det kan vara så. Idealisk.
Det är nog både och skulle jag säga, men det finns ju något på Ikea som heter så.
Ja, det gör det. Det är ett vispsätt. vi går vidare till hjärta.
Ja, det är en Kent-låt.
Ja, det är en Kent-låt. Terapi.
Kent-låt.
Mm.
Det är lite för edgy för att vara något på Ikea.
Eller hur? Nymåne.
Nej, det är Ikea.
Det är en takspott faktiskt.
Det går rätt bra här, va?
Ja, det går jättebra. Vardagen.
Det har du ju redan haft.
Ja, förlåt. Det är mycket här nu. Oj, den här. Fantastisk.
Det är Ikea.
Pappersservett.
Ja, det kan vara fantastiskt att ha det.
Silver.
Kent-låt.
Mm, det stämmer bra. Vad har vi mer? Vad har vi mer? Vad har vi mer? Hemkomst.
Ja, den var ju... Den skulle verkligen kunna vara både och... Men jag tror det är en Ikea-sak.
Det är en Ikea-sak, det är en stekpanna.
Ja, man kommer hem och så steker man något gott i kvällsmat.
Ja, men lite så. Passagerare.
Det är Kent-låt.
Du låter ju väldigt bestämd när du säger Kent-låt.
Ja.
Men det är rätt, det är helt rätt. Bergpalm.
Den har vi också haft, det är en Ikea-sak.
Vindkast menar jag, förlåt.
Den har vi också haft, det är ett örngott.
Jag orkar inte mer. Nu kör vi. Jag vet du vad, du fick godkänt på det.
Jag vann, tycker jag.
Ja, men det gjorde du.
Mm.
Man skulle... Du kan få den sista.
Ja.
Nej, det kan du inte. Jo, nu får du sista. Nej, det får du inte. Jag var så... Det gick så fort det här. Jag var inte beredd på om jag hade läst alla eller inte. Jag skulle ju ha liksom checkat av.
Ja, hur många rätt fick jag? Men det är säkert någon lyssnare som har noterat detta.
37.
37, 37 rätt. Ja, det är taget.
Ja. Men, godkänt, mer än godkänt faktiskt.
Bockar och bugar.
Ja, herregud.
Men apropå kända band som håller på lite för länge. Är det dags för skivcirkeln
kanske?
Som har klarat
sig, som hankar sig fram.
Ett band som inte har lagt ner, men som tar god tid på sig mellan albumen.
Ja, det kan man väl lugnt säga.
Det är inte så att de blir bättre och bättre.
Jag var ju tvungen att skjuta från höften där. Nej, det är ju så. Nej, som sagt, jag sköt lite från höften förra avsnittet. Jag gick vilse helt enkelt.
Men valde i slutändan ändå Metallicas självbetitlande album från 1991 i folkmun kallat The Black Album.
Ja, men precis. För att den på något sätt har funnits med i både ditt och mitt liv, tror jag.
Allas liv i den här generationen, det är väl liksom ofrånkomligt på något sätt.
Ja, och det är ganska fascinerande ändå att när den inte dök upp utan snarare slog ner, så gav den ju ett så fruktansvärt eko och ringar på vattnet att folk som aldrig hade lyssnat på hårdrock eller på Metallica visste helt plötsligt vad det här var.
Ja, kan man säga att det är Metallicas möte med mainstream, eller kanske tvärtom, att det är mainstreams möte med Metallica?
Ja, det är nog snarare mainstream som möter Metallica, för att jag vet inte också om det är lite sådär att alla planeter stod rätt när skivan släpptes och det var väldigt mycket god tajming i det hela som gjorde att det här blev liksom skivan med stort S.
Thrashbandet från Amerikas förenta stater som plötsligt klev rakt in i var och varannan svennebanans hushåll.
Ja, och blev typ världens utan tvekan största rockband där och då, och turnerade jorden runt några varv och spelade lite överallt på arenor större än småstäder.
Men det här är intressant ändå, för att alla som gillar hård musik som jag gör brukar ju säga att de har börjat någonstans i Metallica eller Iron Maiden. Jag har ingen relation till något av de banden egentligen, så jag är ju ganska unik på det sättet, skulle jag vilja påstå. Ja, jag har liksom inte haft någon av dem som någon form av inkörsport. Så du kanske vet bättre än mig i det här fallet. Alltså, för de hade ju släppt ganska många plattor innan. Det är Kill 'Em All och det är Ride the Lightning och det är Master of Puppets och And Justice for All och ja, det är väl de, va? Och det är ju också klassiker som omtalas väldigt, väldigt varmt av väldigt, väldigt många.
Absolut.
Så hur stora var de här liksom innan den här plattan?
Jag skulle säga att i hårdrockskretsar så var de ju ett stort namn. De var ju i samma liksom som Iron Maiden och de här liksom som hade funnits ett tag. Även om det inte är samma typ av musik, för på den tiden, för vad är vi nu då, är det 30 år sedan mer?
35 nästan, va?
35 år sedan så fanns det ju inte lika många avgreningar inom rockmusiken som det gör idag, när det är liksom det finns en uppsjö. Så där var det ju inte lika tuff konkurrens om publiken. Så du kunde gilla Iron Maiden och Metallica utan att det blev någon slags intressekonflikt däremellan.
Och med tanke på hur liksom lång tid de fick ta på sig och hur stor produktion det här är, så måste de ju ha varit på en väldigt hög nivå för att överhuvudtaget få göra den här plattan.
Ja, men precis. Och också lite tror jag att de gjorde det, alltså man har ju sett dokumentärer och hört intervjuer och allting, och att det har väl liksom gnisslat lite i bandet så, och det kanske var det här liksom sista chansen att göra någonting, en sista chans till att faktiskt göra något ordentligt.
Mm.
För det var ju första gången de kallade in en extern producent till exempel.
Mm.
Innan har de ju rattat och roddat med det själva. När jag säger själva så menar jag ju då sångaren James Hetfield.
Yeah.
Och den karismatiske trummisen Lars Ulrich.
Mm.
Två superegon som vill att bara de ska höras och synas.
Ja.
Så. Och här kom det väl in en producent slash medlare i allt det här, Mr. Bob Rock.
Yep.
Och då tyckte att, men så som ni har producerat och gjort skivor tidigare, det funkar inte. Så här gör man.
Ja, och sen är det ju en extremt perfektionistisk process.
Ja.
De här storiesen om hur de spelar in trummorna och sen sitter de och klipper takt för takt från olika tagningar och lägger ihop tills det blir den perfekta, ja, perfekta, perfekta. Och en normal människa kommer ju aldrig någonsin höra minsta lilla skillnad, men
nej,
det petas in absurdum.
Så är det ju, och med det i ryggsäcken då, när man då, jag vet inte, det var extremt många år sedan jag lyssnade igenom skivan från start till mål. Annars hör man ju en låt här och en låt där så.
Mm.
Men det är ju verkligen, du hör ju att det är så otroligt polerat, marinerat, fixat, trimmat. Alltså allting, det finns ju liksom inte ett enda hårstrå som ligger fel.
Nej.
Och plus att om man lyssnar på Metallicas tidigare skivor innan den här då, där det fortfarande är det här ruffa, skitiga.
Men det är ju en av dem där basen inte ens hörs. Kommer inte ihåg, ja, vilken precis. Det är.
Nej, vad fan ska han höra för? Det är ju så. Men här är det ju inte det. Det är ju verkligen extra allt.
Ja, och jag skulle vilja säga att så. Oftast när det är så där överambitiöst och liksom petigt in absurdum brukar ju aldrig bli bra.
Nej.
Det blir ju, perfektion är ju aldrig något att eftersträva, för att det brukar bli själlöst och dött och tråkigt. Men den här skivan har ju något. Det måste vara den enda plattan där liksom överdriven produktion faktiskt funkar. För jag tycker att den lever ju. Och den har ju en fantastisk produktion. Trumljudet är ju top notch och gitarrerna låter krisp på ett fantastiskt sätt. Underbart. Tyngden i låtarna lyckas de ju verkligen fånga. Det ska ju inte kunna bli bra att vara så överambitiösa, men det blir jättebra.
No. Nej, det var en av de första sakerna jag skrev ner, att det är liksom, det hade så lätt kunnat bli för snyggt.
Ja.
Precis som du säger, det är en väldigt svår balansgång där mellan att vara ett tufft, coolt, häftigt, tungt rockband till att det blir poprock.
Mm.
Men det är ju verkligen...
Vilket det kanske blev sen på Reload. Och
de ja, där. Men precis.
Jag gillar i och för sig både Load och Reload. Jag tycker de är felaktigt bespottade.
Det tycker jag med.
Rätt bra platte.
Ja, jag är enig. Jag tycker de skivorna funkar och förstår att man vill testa något nytt och lite sånt. Men ja, absolut. Men vad som är roligt med det, men den här skivan tycker jag, det är att, precis som jag nämnde innan, att man, det var jättelänge sedan jag lyssnade på skivan som liksom en skiva.
Mm.
Och man har ju liksom hört Enter Sandman, man har hört Nothing Else Matters, man har hört Unforgiven.
Sad but true, Unforgiven, ja.
Sad but true och de här. Och när man då plockar dem ur sin kontext så är det ju ganska trötta rocklåtar. Man har hört så många gånger.
Jo, men de är sönderspelade.
Definitivt. Men när man då får plocka in dem i sin rätta miljö och få höra Enter Sandman inte bara som en låt utan som
en
öppningsspår som på något sätt banar väg, slår inlägg till Sad But True. Det är så här, okej, nu fattar jag. Nu fattar jag.
Ja.
Alltså det är ju en sån störd öppning på skivan så man förstår ju att folk även om du inte var liksom, du gillade trash metal som Metallica sysslade med åren innan, eller om du gillade Iron Maiden eller Guns N' Roses eller vad det nu var, så bara, vad i helvete är det här liksom?
Mm.
Det är så snyggt att det finns ju en tydlig röd tråd, och det är också en sån grej jag kan tänka mig att man har suttit och petat i. Hur ska låtarna ligga?
Ja, men såklart.
För att få mesta och bästa effekt. Jo, den här låten ska kunna bygga upp till den där, för att där kickar den. Alltså så här, det är ju nörderi på hög nivå, men det funkar ju. Det blir ju en sån tydlig effekt.
Men du säger det, att du har hört de här låtarna lossryckta från sitt sammanhang i väldigt många olika kontexter liksom. Hur ja. Många tror du egentligen har reflekterat över hela skivan? Med tanke på, det är ju liksom ett fastslaget faktum att Black Album är ett bra album. Det är ju som en fakta, inte en åsikt på något sätt.
Ja, liksom ja,
i musikhistorien, att det är så. Alla ja. Tycker det.
Ja.
Men hur många har lyssnat mer än Enter Sandman, Sad But True, Unforgiven, Nothing Else Matters liksom?
Inte så många tror jag.
Väldigt, väldigt många har ju gjort det, men om man jämför, liksom, man tittar på streamsiffror på Spotify till exempel, så har ju Enter Sandman 1,6 miljarder streams. Mm. Det är en helt hiskelig summa. Men sen har du ju låtar som liksom The Struggle Within, den har bara 32 miljoner streams.
Ja.
The God That Failed, som ju jag tycker är en av de bästa på hela plattan, en av de tyngre bitarna. Den har bara 53 miljoner streams. 53 miljoner streams är hur mycket som helst, men jämfört med 1,6 miljarder streams är det ingenting.
Nej, och samtidigt är 53 miljoner bolaget siffror typ.
Mm.
Så ja. Så om man lägger in det i den kontexten. Nej, och där har vi ju problemet lite med att lyssningen idag, att man lyssnar ju inte igenom ett album på samma sätt som man gjorde förr, när man gick och köpte en CD eller en vinyl eller ett kassettband, som det var på den tiden. Så därför tror jag att väldigt många idag säger att det här är de bästa plattorna någonsin. Okej, men har du verkligen lyssnat igenom den då? Från första till sista spåret? Nej, tveksamt.
Nej, det är lite dit jag vill komma.
Ja,
den är mytologiserad, liksom större än vad den egentligen är älskad.
Jo, det är den ju. Den har ju hyllats in absurdum även på senare år.
Oh.
Kanske inte helt förtjänt.
Är den så jävla bra egentligen? Är ju det jag kommer fram till när jag lyssnar på den.
Ja, men alltså, är den bra? Ja, det är en fantastisk rockskiva. Men jag tror man får liksom ta på sig på andra glasögon. Och kanske istället nu blir vi så här härligt nördiga, titta på vad den gjorde med musiken.
Ja, då är den ju hur viktig som helst.
Då är den ju extremt viktig, för hade Metallica istället bara släppt ännu ett trash metal album, då hade vi nog inte suttit här och pratat om Metallica idag. För att den där skivan gjorde ju någonting, de sköt ju ut dem i stratosfären. Och vad händer med band som blir jättestora? Jo, andra band sneglar och säger, vad fan, ja men det där kan ju vi också göra liksom.
De satte en standard för vad som skulle komma sen.
Ja, är det kanske lite tyngre musik man ska spela snarare än att spela fort? Okej. Och jag menar, med den här tunga, rockiga, skitiga, så kom det ju sen liksom. Nu säger inte jag att Metallica startade grunchen på något sätt, men att i det här tunga liksom, ja men då växte det ju fram lite andra band som spelade lite tyngre skitig musik.
Mm.
Så ja, sen, jag vet inte, men det är ju en otroligt viktig platta.
Det är det ju verkligen, och den har ju sina spår, det är ju väldigt bra låtar på den, men jag tycker att den är en jävligt statisk platta blir det ju, med tanke på hur låtarna är byggda, hur den är producerad. Alltså den är bra, men den är liksom inte så bra som den är omtalad som. Sen tycker väl jag kanske också att Metallica är ett av världens mest överskattade band i förhållande till hur viktiga, hur stora de har blivit, och om man lyssnar igenom deras diskografi. Det ger mig inte så mycket liksom.
Nej, och precis som du var inne på, att den är ganska statisk. Alla låtarna Det är ju en daterad skiva för att den är ju uppbyggd på så sätt som rockmusik skulle göras.
Mm.
Det är ju liksom vers, refräng, gitarrsolo, crescendo, alltså så.
Mm.
Och alla låtarna följer ju det mönstret.
Ja.
Men med det sagt så tycker jag att gitarrsolorna, vilket man kan bli gråhårig på att sitta och lyssna på gitarrsolon hela jävla tiden.
Ett gitarrsolo som är längre än 10 sekunder är överflödigt.
Ja, men med det sagt då så är det ju så att faktiskt så tillför ju de här gitarrsolorna någonting i låten. Vissa av gitarrsolorna är ju, de höjer ju till och med låten.
Jo, men det finns en tanke så, med dem. Det är många artister slänger ju in. Definitivt. Här ska vi ha ett solo, släng in något bara. Ja, så är det ju verkligen exakt. Inte här.
Nej, utan det tillför ju något och det på något sätt klär ju låten ett extra lager, en extra tuff skinnjacka med nitar på.
Mm.
Vilket det hade kunnat bli istället då att det hade blivit okej. Mm. Nu är det någon som så. Vilket man såg i de här senare dokumentärerna sen att de tjafsade otroligt mycket om gitarrsolon. Ska man ha ett för sakens skull? Ska man ha ett för att det är så man gör? Vilket då på början på 90-talet var man ska ha ett gitarrsolo i en rocklåt.
Exakt.
Punkt, så är det bara.
Och där blir det ju också lite komiskt. Det är inte ett solo, men den här gitarrgrejen som inleder Don't Tread on Me. Det låter ju faktiskt lite som en julsång.
Ja, men lite så. Det gör det. Det känns som att det är en känd melodi.
Ja, jag får julstämning där. Men...
Ja, men lite. Det kanske var menat som ett julalbum från början.
Ja, just det.
Jag vet inte.
Ja, det var ett, nej, det blir som den här Roxette-låten. Det var en jullåt, men den slog inte, så de fick släppa den som något annat sen. It Must Have Been Love, det var. Som var en jullåt från början.
Ja.
Enter Santa heter den. Så ändrar de det till Enter Sandman.
Där kommer den, ja. Mm. Ja, snyggt. Men om du skulle få plocka ut något russin i den här svarta metallkakan då? Blir det någon av Uber-hitsen då, eller?
Ja, alltså jag tycker ju Enter Sandman fortfarande är en jävligt bra låt.
Ja.
Det kommer man ju inte runt. Men sen som jag sa, jag tycker The God That Failed är en tung stänkarjävel.
Ja.
Som jag gillar väldigt mycket. Unforgiven är ju också bra, men jag tycker faktiskt bättre om Unforgiven 2 som kom på någon platta några år senare.
Mm. Jag hittade den här Of Wolf and Man.
Mm.
Kände jag var så här, fan, den här är ju riktigt jävla bra.
Den ligger lite lurigt inlagd i setlist eller låtlistan också. Den är lätt att missa där.
Ja, precis. Den på något sätt hamnar i skuggorna här bakom de stora skraporna. Så, men den är ju otroligt jävla bra. Men sen faller jag ju för James, de här yeah! Han slänger in emellan. Alltså, fy fan, vad snyggt det är emellanåt. Alltså, rösten är ju otrolig på den här skivan.
Ja, det är den. Han sjunger fantastiskt.
Så,
det är ett band i toppform, alltså rent spelmässigt är det ju så.
Sen är det ju intressant, och får ni möjlighet någon gång, så den finns på lite olika plattformar. Jag kommer inte ihåg vad den heter, det är någon sån här serie om det här Making of the Album eller någon sån här. Då finns den här, hur de gör skivan med, och det är ju verkligen som du säger, de sliter ju.
Mm.
Och det är långt in på sena nätter och de är tjuriga och osam, så det är ju någon sekvens där när de ska dra igenom en låt och James är helt slut i rösten och så bara Do you wanna hear with vocals? Go sing! Säger han till Lars. Så ur den här desperationen och frustrationen så kom det ju faktiskt, så förlöstes ju ett otroligt bra album.
Ja. Men det var kul att återstifta bekantskapen med det, måste jag säga.
Men det var
för, ja, det är ju mer än bara de här festlåtarna som alltid i alla tider har spelats på alla fester.
Ja, och det var väldigt kul också på något sätt att precis som du säger, och förstå kontexten av dem, att Enter Sandman, ja, det är en trött gammal dänga, men som öppningsspår,
ja,
är den ju helt briljant. Så ja, det var kul.
Black Album.
Black Album.
Men nu tycker jag, vill vi ha en skivcirkel till förresten?
Ja, hur känner du?
Jag känner ju att det vore ju trevligt.
Jättetrevligt. Vi har... Så slipper jag lyssna på gamla Håkan Hellström-låtar.
Exakt. Vi har ju såsat runt rätt mycket i 90-talet, de senaste plattorna.
Vi har, ja, det har vi. Om.
Jag tänkte vi ska flytta fram till nästan nutid. Ett modernt band, en modern platta.
Intressant.
Som, alltså jag har varit medveten om det här bandet på grund av Instagram. Det har dykt upp klipp och så. Men jag har liksom inte haft någon liksom koll på bandet överhuvudtaget.
Nej, nej.
Men den här plattan vi ska lyssna på blev Spotifys, alltså skit i titeln nu, eller Spotifys mest streamade metalalbum 2023.
Mm-hmm, okej. Okay.
Men jag skulle inte ens säga att det är metal.
Nej.
Ett band som heter Sleep Token.
Sleep Token.
Har du hört talas om det?
Ja, jag känner igen bandnamnet. Mm. Jag kan inte påstå att jag har hört.
Nej, men det är sånt här som är så fascinerande med musiken nu för tiden, att man lever i separata spår. För det här bandet har ju då alltså gått och blivit det mest streamade 2023. En superhit kommersiellt. Och jag har liksom typ inte reflekterat över att de finns. Och det här är, det vi ska lyssna på är alltså deras tredje platta, Take Me Back to Eden, som kom 2023.
Okej.
Okay. Och blev deras totala genombrott liksom.
Okay.
Ett brittiskt band, de är anonyma, gömmer sig bakom masker och artistnamn och sånt.
Ah, sånt gillar jag.
Och jag tycker att, jag har inte lyssnat ingående på den här plattan, men det är så himla mycket, du som gillar brittisk musik också, kommer från brittisk pop och allting sånt där. Allt det där, det låter så jävla brittiskt tycker jag, när jag lyssnar.
Ah, okay.
Fast det är ett musikpotpourri med brittisk touch. Så att, jag tänkte vi ska försöka förstå ett fenomen som jag antar att det är ynglingar och ungdomen som lyssnar på det.
Intressant. Det ska bli väldigt spännande.
Det blir att öppna en ny dörr på något sätt, tror jag.
Ja. Och vilka är vi som inte vågar kliva in genom nya dörrar?
Nej, vi måste ju bekanta oss med samtiden.
Ja, definitivt. Det är vi mot samtiden. Tillbaka till samtiden.
Tillbaka till samtiden.
Det är en IKEA-hylla.
Ja, med två skruvar. Heter kantskivan Tillbaka till samtiden? Det är inte Tillbaka till... Jo, det är det, va?
Tillbaka till samtiden, ja, precis. Ja,
jävligt pretto-namn ändå.
Ja, men vad är de om inte pretto?
Jo, sant.
Sista då. Sista frågan.
Ja.
Godhet.
Ja, det är ju en Kent-låt med... Det är någon tjej som är med och sjunger på den också.
Ja, det kanske det. Okej. Okay. Ja, du fick rätt.
Kommer inte ihåg vad hon heter. Men i takt med samtiden, det är ju att skriva till oss i sociala medier på typ Instagram och TikTok och sånt.
Ja.
Där finns Gjort. Vi.
Herregud. Skriv och beröm Micke Mjörnberg för hans Kent-kunskaper eller IKEA-kunskaper.
Jag tror att det var mer IKEA-kunskaper där faktiskt.
Jag tror det faktiskt.
Jag bor i radhus. Jag har varit på IKEA x antal gånger.
X antal gånger, exakt. På tal om X så finns vi där också. Men skriv gärna om saker vi borde lyssna på eller prata om eller titta på eller vad det nu kan vara. Vi finns här för er.
Exakt.
Typ. Ja.
Det var fint sagt, apropå pretto.
Ja, ja. Lite lagom pretto. Och som min kollega här nämnde så finns ju all musik vi har pratat om i spellistan i avsnittsbeskrivningen.
Oh ja.
Som följer varje avsnitt. Så ni har alltså 158 spellistor att gå igenom.
Det tar sin tid, men det är värt det.
Ja, jag tänkte säga idel bra musik, men det är det ju faktiskt inte.
Det är väldigt mycket dålig musik också.
Ja, det är det.
Vilket kan vara kul. Men den... Dålig musik kan vara väldigt roligt.
Ja,
det är dags för ett sånt avsnitt snart igen. Riktigt, riktigt usel musik.
Ja. Ja, jag är på. Kom med tips på usel musik som vi borde lyssna på.
Och prata om.
Det gäller. Och prata om, ja, precis. Tusen tack för att ni har lyssnat. Fortsätt sprid Musikrådet Gospel. Tills nästa gång. Ha det så bra. Tack för idag. Hej då! Yeah.